Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej kära lyssnare, välkomna tillbaka till Medvind, en podd som handlar om resor och där vi sitter och har konversationer med intressanta människor om just resor. En sån person är Björn Wetterling som driver Wetterling Gallery. Hej Björn.
Hej.
Välkommen hit.
Tack så mycket, kul att vara här.
Det ska bli intressant att prata resor med dig. Du har levt ett längre liv än vad jag har.
Något.
Och du har jobbat som gallerist, säger man så?
Ja, stämmer väl.
I hela din karriär?
Nej, absolut inte. Utan jag började min karriär som börsmäklare och sen drev jag diskotek på kvällarna och var DJ. Och sen så hade jag ingen utbildning, så började jag på Handels i Göteborg.
Ja.
Och läste in Handels på 3 terminer och sen så tyckte professorn att jag var duktig, så han skrev ett brev att jag var ett professorsämne. Det var jag inte, men jag var lärare på Handels i 6 år i Göteborg.
Du var lärare på Handels, ja. I 6 år? Och var det efter det som du blev börsmäklare?
Nej, det var före. Nej, det var efter jag var börsmäklare, alldeles rätt. Ja.
Okej, så att du utbildade dig
efteråt, ja.
Men du säger att du var lärare, men du var inte professor?
Nej, jag var assistant professor in business accountant management eller sånt där. Det låter så där jävla bra, men det var inte så där. Det var inte så mycket. Jag var inget professorsämne. Jag tycker det var jättetråkigt att plugga en massa konstiga böcker om ekonomi. Men jag tyckte det var väldigt roligt att undervisa, så att det gjorde jag mycket, mycket bättre och var duktig på det.
Okej, ja, vad intressant. Jag är precis som du. Jag pluggar också på Handels och tyckte det var uttråkigt. Men att lära ut gjorde jag aldrig.
Nej, men det var skitkul faktiskt. Jättekul var det.
Så att jag tänkte att vi ska öppna den här podden som vi brukar göra med att berätta. Du har ett galleri som heter Wetterling Gallery.
Ja, stämmer det. Vi har haft det sedan 1978. Och vi har funnits i Kungsträdgården sedan 1984.
Var i Kungsträdgården?
I Kungsträdgården 3, bredvid restaurang Victoria. Så det går inte att missa. Det finns 3 rosa skyltar som står Wetterling Gallery på. Så.
Det här är Stockholms äldsta galleri?
En av de äldsta. Jag tror att, ja, det gäller samtidsgalleri, så är vi nog det äldsta. Kan vara något, finnas någonting. Tornvall kanske är äldre än vad jag är. Men vi är en av de absolut äldsta gallerierna. Tyvärr är det så.
Ja, jag förstår. Och här finns samtidskonst?
Det finns bara samtidskonst. Jag tycker du och jag lever just nu, så det är du och jag som skapar nästa generations konstnärer.
Ja, just det.
Istället för att gå till Buckan eller Auktionsverket och köpa en massa dyringar. Det är ju som en börs på auktionerna, det är det inte hos oss.
Berätta, hur skiljer det sig hos er då?
Ja, hos oss är det att vi försöker få dig att tycka att det är fantastiskt kul att köpa samtidskonst.
Aha.
Men då har du inget facit. Men när du går på Buckan så tror du att det är någon jävel som är under dig som har bjudit. Va? Men det kan mycket väl vara någon annan som kör upp dig. Va?
Ja, 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 exakt. Så det blir ju en bra mycket mer personligt sätt att handla konst.
Tycker vi i alla fall, absolut.
Och det ska det ju vara.
Absolut.
Vi ska ju prata resor idag.
Mm.
Jag vet, Claes har berättat för mig att du har gjort en och annan resa.
Ja, jag har väl gjort ungefär 300 resor till USA.
Ja.
Och ett 50-tal till Asien skulle jag tippa minst.
Så det
är väl hyfsat mycket i alla fall.
Vilket år klev du på ett flygplan för första gången?
Minns jag inte ens ihåg. Men jag tror att det var till Mallorca 70 kanske.
70-talet?
Ja.
Det har ändrats en del, va?
Ja, jag kommer så lite ihåg det där, men det är klart att det har ändrats.
Ja, för jag tänkte att vi skulle prata om, du har rest så mycket, men inte generellt om resor, utan att vi specialiserar oss lite grann på de resor som du har gjort i samband med att titta på konst.
Ja, ja, det har vi gjort massor.
Och det har ju du berättar att du har gjort det mycket till New York framförallt.
Ja, det är egentligen bara New York som vi, eller så har vi haft med oss vänner och kompisar till London, men det är inte lika spännande som New York, tycker jag.
Kan du ta lyssnarna tillbaka till en 80-talsresa till New York?
Ja, vi kan ta den första resan.
Ja.
Jag tror att det var 1983. Och då hade jag ju ingen aning om hur det skulle gå till. Och då hade vi precis köpt galleri Heland eller Wetterling nu i Stockholm.
Mm.
Och då tog 23 stycken gäster, eller 21 stycken. Och det där är ju på tok för många. Man kan inte vara med. Vi tar inte då med en 8-9 stycken. Och där så åkte vi och hälsade på Rauschenberg. Mm. Rauschenberg blev vår första konstnär som kom till vi öppnade med Stockholm 84.
Okay.
Och vi var på Leo Castelli som var världens finaste galleri på den tiden. Och då så sa Bill Goldstone som då hade tryckerit som gör grafik för Rosenqvist, Rauschenberg bland annat, Jesper Johns. Och så när vi var på Leo Castelli så sa han, nu ska vi gå och hälsa på Rauschenberg. Oj då, sa vi alla. Så knallade vi över till Rauschenbergs studio på 381 Lafayette Street, som är en gammal kyrka som Rauschenberg ägde.
Ni var 23 personer?
Vi var 23 eller 21 personer, och det var väldigt mycket. Och då hade vi ingen utställning. Vi trodde vi skulle ställa ut, börja med Jim Diamond, men han kunde inte, så vi hade ingen utställning. Så jag frågade Rauschenberg, vill du öppna våran utställning i Kungsträdgården i mars nästa år? Och det här var i november. Så han, sure, sa han och tittade på mig. Och så var det vår första konstresa. Vår första stora konstnär som kom till Stockholm. Och Rauschenberg var en legend i internationell amerikansk konsthistoria.
Ja, visst.
Och sedan så åkte vi till hans tryckeri där man då lär sig hur man bär sig åt att göra grafik.
Ja.
Och man tror ju det där är jätteenkelt, men grafik är egentligen mycket svårare att göra än att måla en olja. För att måla en olja så kan du alltid stryka över färgen på ett ställe om du inte är nöjd. Men det kan du inte göra med ett grafiskt blad, utan då är det kört. Får man bra från början i så fall.
För att man tillverkar ju de här stora tryck, eller hur fungerar det?
Ja, men det är, om du, i princip så har man en färg för varje plåt eller varje sten.
Ja, just det.
Och det innebär alltså att om du har 10 stenar så blir det 9:e fel på, så är det taskigt. Då funkar det inte.
Nej.
Och sen har vi då gjort kanske 30, 40, 50, 60 konstresor till New York varje år. Va? Och vi gör väl någon i vår. Nu har det varit stått still i 2 år på grund av pandemin.
Mm.
Men nu så ska vi väl köra igång det där igen.
Och när du säger konstresa, är det alltid så att du har med dig, säger man kunder eller klienter i ditt fall?
samlare för att det ska vara väldigt fint.
Ja, det är klart.
Klienter kan man inte säga.
Det, Nej, det är klart.
Det har man när man är advokat eller man är revisor. Det har man inte i gallret.
Samlare heter det ju såklart.
Det ska vara fint som vatten, förstår du.
Kan man kalla sig själv för samlare när man har köpt ett konstverk?
Nej, inte ett, men två. Så är det, kan du, så.
Då är man igång.
Ja, då är man igång.
Så att ni har mer samlare på de här resorna?
Ja, förhoppningsvis.
Och vad är det man siktar på att göra? Vad kännetecknar en lyckad konstresa?
En lyckad konstresa kännetecknar av att du tycker att det här var ju jäkligt roligt.
Ja.
Och att du då blir intresserad av att köpa konst på ett vettigt sätt. Va? Och få lära känna konstnärer, få lära känna. Gå på Museum of Modern Art, eller gå på Whitney, eller gå på Metropolitan. Det är en speciell upplevelse. Och varje gång jag är i New York så går jag alltid på de här museerna för att bara titta och känna in atmosfären. Och det har ju varit görtråkigt de senaste 2 åren att inte kunna resa. Va?
Ja, det förstår jag verkligen. Känns det som ett viktigt element att träffa konstnärer?
Absolut. För mig är det. Och det är klart för dig också. Mm. Och då kan du säga att jag träffade Rauschenberg eller Jesper Dions eller numera Stella eller Bröderna Stahn i deras studio, må du tro. Så att du kommer hem med någonting som du inte visste att du kunde få.
Mm. Det är ju, det är klart att det känns speciellt att ha den typen av relation till ett konstverk.
Absolut.
Att man har träffat konstnären gör ju såklart.
För de allra flesta, de köper konst bara av slump eller av, ska passa in soffan. Och jag brukar säga, jag köper gärna soffan och du köper konst av mig.
Ja.
Och du köper inte av en tanke. Jag vet inte hur man tänkte när man köpte den här gobelängen som hänger här. Jag har ingen aning. Va?
Nej, precis.
Om den är bra eller dålig, ja, den är väl okej. Va? Men det är ju inte världens bästa konstverk. Men det är helt okej.
Du måste ha träffat mycket excentriska människor på dina resor.
Absolut.
Kan du berätta, vem skulle du säga är den största excentriken?
Nej, det kan jag inte säga. Men jag har ju haft sådana som då har ballat ur också, som, vad heter det, helt och hållet har ballat ur. Så att supet sig för knallfulla och alla möjliga konstigheter. Men sen är de allra flesta väldigt trevliga och väldigt ordentliga och väldigt präktiga. Och ja. Det är på något sätt att jag har ju haft med mig verkställande direktörer för stora företag.
Ja.
Och de är som små barn. Det är jag som bestämmer. Kom ihåg det. Ni får göra som jag säger.
Ja. Det är klart en annan sak när man kommer ur sin comfort zone.
Ja, i alla högsta grad. Det här har de ingen comfort zone. Va? En del väger åka tunnelbana för de är livrädda för att gå ner i källaren. Och det tycker jag är ju tråkigt. Va? Men Dansten på Sten Olsson som var med en gång.
Ja.
Han följer gärna med tunnelbanan. Och det var inga problem. Men har andra som då är livrädda att träffa vanligt folk.
Det är ju tråkigt om man liksom vill införliva sig och uppleva en stad på riktigt. Att inte ge sig i kast med det.
Ja, men tunnelbanan i New York är ju härlig tycker jag. Va? Nu är det ju ingen graffiti längre tyvärr. Va? Men det är ju en spännande upplevelse. Att det låter ju som att det är vagnen aldrig ska komma tillbaka utan den ramlar ihop. Va? Men det gör den ju inte. Den är ju fortfarande hyfsat bra. Har det aldrig hänt mig någonting en tunnelbana i, vad heter det, New York, så många gånger som jag har varit här. Det är ju, idag är det ju jättesäkert. Jag känner mig mycket mer orolig att åka tunnelbana i Stockholm.
Ja, precis. I New York på 80-talet, det skiljer sig mycket från idag.
Ja, framförallt när det är Soho och Tribeca där vi då var. Då var det ju mycket mer lite ruffigare. Det var lite mer äldre. Idag är det ju nymålat överallt tyvärr. Va?
Ja, ja.
Det är en helt annan stad. Men det finns ju naturligtvis öar i New York som är fantastiska fortfarande. Men det är inte alls på samma sätt som det var förr. Så säger man alltid, va? Om det är bättre eller sämre, det har jag ingen aning om.
Nej. Men det är annorlunda.
Mycket annorlunda.
Var det i de områdena som ni rörde er mycket?
Ja, vi rörde oss i de områdena, i Soho framförallt. Då fanns det inte, vad heter det, Meat District. Då var det Meat District. Idag är ju alla gallerier i Chelsea.
Ja.
Det var de inte förr. Va?
Då var det ju kött där på riktigt.
Det var köttmark där på riktigt. Man gick ner till den. Jag var där och åt kött på någon konstig krog i 14 gatan eller 26 gatan eller vad fan det var. Det finns inte idag.
Varför skulle du säga att konstnärerna lockades till de här ställena? Var det bara en ekonomisk fråga?
Nej, men jag tror så här att på 50-talet så blir ju New York världens konsthuvudstad. Och då var det inte, kostade det inte så mycket pengar att bo där nere.
Mm.
Idag är det ju svindyrt och då flyttar man ut till andra områden i Brooklyn eller vad det nu är, va?
Just det.
Och ska du vara, och är du då väletablerad och tjäna massor med pengar som vissa konstnärer gör, ja, då kan de ju bo kvar, annars har de inte råd helt enkelt.
Men USA är ju, och framförallt New York har ju då lockat dig på grund av att du har jobbat så mycket med samtidskonst.
Ja, absolut.
Är det verkligen det land där samtidskonst har...
Ja, men det är alltid så att konsten följer pengarna. Det har det alltid gjort.
Ja.
Från kyrkan och allt vad mecenater, allt vad det nu är. Och på 50, 60, 70, 80-talet så var New York konstmäcka. Men idag så finns det hubbar som inte fanns för. London är en stor konsthubb. Berlin är en annan konsthubb. Peking är säkert en annan konsthubb. Det fanns inte förr, men det gör det idag, va?
Så är det, du har ju åkt mest i New York, men Peking nämner, har du varit där mycket?
Nej, jag har
också
aldrig varit i Kina.
Nej. Men jag Berlin?
Jag har varit i Hongkong, men aldrig i Kina.
Så var skulle du säga att dina nästa konstresa ni gör här, kommer det vara New York igen?
Det kommer vara New York. Jag kommer inte åka till Peking med konstresa, för jag har ingen aning om hur jag ska bära mig åt då, va? Det är inte min comfort zone.
Har du någon annan stad som är en comfort zone för dig?
Ja, London är en comfort zone för mig. Ja. Berlin skulle väl inte vara så svårt att åka till.
Nej, just det. Men och av de två, London och Berlin, vad är mest intressant tycker du?
Ja, det är London som jag känner till. London mycket bättre än Berlin. Så det.
Ja.
Men jag flyttade ju åt upp nu galleri i Singapore också, på tal om att resa.
Skulle du öppna galleri i Singapore?
Jag gjorde det. Jag öppnade galleri i Singapore 1994 till 1990.
Ja.
Men jag, lika bra som jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt när vi började öppna galleriet i Stockholm, så var jag lika fel på fel plats och fel tidpunkt när jag kom till Singapore.
Ja, man kan inte alltid göra rätt.
Nej, man åker på en nita så det skvätter om det bara.
Det var inte
så. Det är också så här, fega pojkar får inga vackra flickor, och prövar man inte så blir man inget heller, va?
Ja, man kan inte få mer än ett nej.
Nej. Men det är jävligt jobbigt att få nej, va? Det är, ja, precis som när du ska ringa, om du nu skulle ringa någon som du beundrar, kungen eller någon annan statsminister, så kanske det pirrar mer därför att du ska få nej, va?
Ja.
Och det kan ju jag känna också. Jag tänker, men vad fan ska jag känna det för? Jag är ju väl hyfsat känd som mig att kunna, vad heter, om du inte vet vilka vi är i konstvärlden, ja, då har du inte i konstvärlden att göra, va?
Nej.
Sen behöver du inte tycka om oss eller inte. Det är en helt annan sak, va?
Den här podden handlar ju om resor. Och nu har vi pratat destinationer. Men det finns ju andra typer av resor. Jag förstår det rätt att den kanske mest speciella resan du hade i din karriär var just där på 80-talet?
Ja, det kanske är så. Därför man då har sådana minnen på 80-talet som var väldigt positiva. Men jag har ju rest hemskt mycket. Jag bodde ju i, vad heter det, Singapore i 5 år.
Ja.
Eller 4 år. Och sen åkte jag alltid till Bali på semester där. Och jag åker varje år till Bali och Singapore. För jag tycker att Bali är en fantastisk destination att åka till.
Ja, så där har du varit mycket?
Ja, jag har varit där varje år sedan 2000. Utom de senaste året då, eftersom att vi inte har kunnat resa.
Hur gör du då? Är det, har du ett hus där eller är det ett hotell?
Nej, ja, hotell är det bästa som finns.
Ja. Alltid samma hotell eller?
Ofta samma hotell, men det behöver inte vara.
Tycker du om det där att komma tillbaka till samma hotell?
Ja, det är faktiskt så när jag reser till New York att jag tycker det är hemskt trevligt att åka, att komma till Hudson Hotel på 57 gatan.
Blir du välkomnad vid namn då?
Nej, det är så många olika. I USA vet du aldrig vilka som är där, va? Men ja, det känns tryggt.
Ja. Men jag tänkte på den här resan du hade på 80-talet när du startade galleri och sådär. Är det en intressant historia att berätta?
Ja, det är klart att för mig var det lika nytt som nästan som för, vad heter det, mina samlare eller,
ja,
som följde med mig då, va? Jag hade ju ingen vana på att vara reseledare. Det är klart att då är det ju, är man ju görskraj. Vi hade ju visserligen hade en till som hjälpte mig, va?
Ja.
Men har du 21 stycken så är det på tok för många att hålla ordning på. Speciellt om man har egocentriska direktörer och rikingar med sig, så
ja.
Är det jäklar inte så lätt. Det kanske du vet som håller på med resor.
Jo visst, det är klart. Vissa ställer krav alltså.
Ja, det gäller att man att du har disciplin på dem. Här är det jag som bestämmer, men det är inte så lätt. Första gången att mopsa sig mot direktörer från Stockholm när vi hade Galit i Göteborg, det var inte så lätt. Nu är det en baggis, så det spränger. Nu får du bäst. Det är jag som bestämmer. Så enkelt är det.
För att jag tänkte mer på, nu pratar vi om en konkret resa, men jag tänkte också på den resan som du hade när du satte igång med det här. Var det 83 som du slutade jobba med börsen och satte igång med det här?
Nej, vi började. Jag kom in i Galit 1978. Jag köpte en tavla jag inte hade råd med.
Du köpte en tavla du inte hade råd med?
Av Johnny Fransén för, 45 000 kronor. Som jag var börsmäklare och tänkte att det där kommer jag ju att fixa. Men det gjorde jag inte. Jag betalade 10-15 000 i förskott. Och skulle jag betala resten nästa år, och så blev det ingen... Så okay. Nästa år kom så hade jag inga pengar, och då sa Edvard, okej, då tar jag tillbaka tavlan.
Ja.
För pengar du har satt in kan du bli delägare i mitt galleri. Och, ja, det blev en resa, det blev en konstresa, en evig konstresa för mig.
Okej, så du köpte den här resan, handpenningen la du in, men sen hade du inte råd att betala resten. Och,
ja.
Och det här var alltså 15 000 kronor 1978.
Ja.
Vilket är en rätt ansenlig summa.
Det var en ansenlig summa. Det var en Johnny Fransén. Dogus Place heter konstverket. Så att, jag vet var den är någonstans.
Jaså, ja, du fick inte tillbaka den?
Nej, aldrig.
Men du blev delägare i ett galleri?
Jag blev delägare i galleriet som var ett litet källargalleri på Götabergsgatan. Där egentligen, vi hade nästan inga besökare. Utan de som besökte oss, det var galanta damer som då... Göteborgsgatan var en galanta damers gata.
Ja.
Så gick in och lånade toaletten av oss. Där hade vi frekventa besökare. Inte så mycket mer.
Och det här är Göteborg?
Det här är Göteborg, ja.
Och då satte du igång, och då, men fick du då plötsligt för dig att då skulle du sluta med det här med att jobba med börsen?
Nej, nej, det skulle vara en hobby det här, så att man skulle göra utställningar och sälja så mycket som man kunde behålla varsin tavla, Edvard Tvidén och jag. Men det slutade med att vi fick behålla allt, för vi sålde inget. Och då tänkte jag, vad fan gör jag nu då? Så jag började faktiskt ringa folk och köta ner dem, och till slut så fick vi ner dem på golvet och så köpte de. Och så var det fortsatt.
Kalla samtal?
Ja, då var det ju bara kalla samtal, och det gör jag sällan nu, va? Men ja. Jag har väl träffat dig nu. Nu ligger du risigt till det, som att nu har jag träffat dig. Va? Så att, nu kommer du få ringa, nu blir det många som ringer dig.
Ja, vad spännande. Se fram emot att få några samtal.
Ja.
Men så att du ringde dit folk, och hur fungerade det då? Det fanns ju inga sån här, skicka ett mejl eller någonting, utan
nej,
det kom till galleriet.
Det var med brevledes och telefonledes. Det fanns mejl och sen kom fax, men det där är värdelöst. Va? Vad du måste göra, det är att du får en personlig kontakt med någon. Va?
Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Och hur gör man det då?
Ja, precis som jag. Nu hade jag ju tur med dig eftersom att du ringde upp mig. Va?
Ja.
Så att, det är så det handlar, det är så det funkar.
Och så fick du in dem i galleriet och så började de handla.
Ja, det gjorde de inte, men en del handlade. Eftersom att vi har funnits i snart 45 år så har de ju handlat en hel del av oss, alldeles rätt.
Men den här kompanjonen måste ju varit nöjd att han fick med någon som började ringa samtal.
Ja, han var väldigt nöjd, för han tyckte inte om att ringa och säga att man ska köpa konst.
Så det var väl en vinstlott där att han fick med dig på det där.
Det kan man lugnt säga.
Och när bar skutan vidare till Stockholm då?
Det var 1983, gjorde vi en konstmässa i Stockholm, och då åkte jag med en... Var det en som, i Sollentuna var konstmässan, och då var det en som körde in mig som sa att kärringen Helen, hon har inga pengar, jag ska köpa hennes galleri, sa han. Och då tänkte jag, vad fan säger du? Och så var det vi som köpte det istället.
Det var en dam som inte hade pengar?
Ja, hon hade nog pengar, men hon var gammal, hon hade tröttnat på att driva galleri.
Och det var ett galleri som då också var i Kungsträdgården?
Ja, det hette galleri Helen i Kungsträdgården.
Ja, okej.
Okay. Det är samma ställe som nu.
Och hur gick det till då? Knackade du på där?
Nej, jag knackade på så att jag vill köpa det här. Och då sa hon, jag har många som vill köpa.
Ja.
Jaha, sa jag då. Och sen ringer hon mig, då var jag lärare på handel, så ringer hon mig. Imorgon vill jag träffa dig. Så hon, nej, det kan jag inte. Varför är det då? Nej, jag har undervisning på handels. Jag vill träffa dig imorgon. Och tänkte jag, okej då. Så jag åkte upp och ändrade så att någon kunde ta mina lektioner. Och sen så sa jag till Helen, du sitter och går igenom det här kontraktet. För hon hade ett annat galleri som ville köpa det också då.
Ja.
Och så kom vi till namnet, och där förstod jag att skon klämde. Och då sa jag, okej, då gör vi så här. Vi sätter hela framför Thordén Wetterling, är det okej? Okay? Ja, sa hon. Och så skrev hon en ville. Check. Så skrev en check på 10 000 kronor. Och den efter så ringer hon upp och säger, jag har ändrat mig. Jag sa, det går inte, du har redan skrivit kontrakt, så.
Hon ville gärna att hennes namn skulle vara kvar.
Ja.
Det var där skon klämde.
Alldeles rätt.
Men vad härligt. Och vad var det när hon sa att hon hade ångrat sig, vad var det som låg till grund för det då?
Ja, det var att det andra hade bjudit över oss då.
Ja, exakt.
Det heter Galleri Bellman, och de öppnade sedermera i Sverigehuset.
Ja.
Så att de öppnade med Andy Warhol några månader senare än oss. Va? Men de gick i konkurs något år senare.
Är det någonting, så du fick det där påskrivet där i sittande möte?
Ja.
Är det någonting som, är det en grej för dig? Eller är det, om du förstår vad jag menar?
Ja, det blir ju en hela jag fick en ny tillvaro.
Ja, det är klart.
Så att det var naturligtvis en grej för mig. Va? Och sen hade jag bestämt mig för att köpa det. Och har jag väl bestämt mig så brukar det gå bra.
Ja, vad kul. Och då hade du köpt det här?
Ja.
Men var det du och din kompanjon som hade köpt det, eller bara det?
Ja, vi hade till och med två nya kompanjoner med oss. Vi var fyra stycken kompanjoner just då.
Och sen var det bara att sätta igång?
Sen var det bara att sätta igång, ja.
Så men... då fick du säga upp dig som lärare?
Nej, jag körde faktiskt lärare på deltid 2 eller 3 år till. Två år till, ja.
Men sen stack du över till New York och pratade med Rauschenberg?
Ja, det gjorde vi konstigt, så 83, stämmer det.
Och sen var ni igång?
Sen var vi igång, ja.
Och var du först innan den här Warhol-utställningen, då hade du Rauschenberg där, eller?
Ja, det hade jag Rauschenberg före då.
Och det var ju en, låt som en, Warhol var en formidabel konkurrent, eller?
Ja, det är klart. Jag tycker inte Warhol var så bra, så jag ville inte ställa ut honom, vilket var en fullständig idioti från min sida.
Okej. Okay. För att han var så stor, ja.
Absolut. Men det är ju inte så att folk köper bara för att han är stor. Va? Men på den tiden så var det inga priser. Warhol kunde köpa för mellan 30 och 100 000 dollar. Det var ju småpengar på den. Ja, det var mycket pengar då. Va? 84 var det mycket pengar. Va? Men idag är det ju inte ens pisspengar.
Men sen så höll du på med det här i 6 år någonting. Och Sen kom kraschen, va?
Sen kom kraschen, ja. Från 84 till 90 så blev vi en av världens största gallerier.
Ni blev en av världens största gallerier?
Vi omsatte 135 miljoner kronor och tjänade 17.
Otroligt.
Men då ska man veta att det här var samtidskonst. Ja. Vi var inte så stora när det gäller äldre konst, men samtidskonst så blev vi en av världens största gallerier. Och 92-93, vet du hur mycket vi omsatte då? Då var vi 20 anställda. 92-93 omsatte vi 2 miljoner och förlorade 30.
Vad kul.
Ja, det var jättekul, kan man ju säga efteråt.
Herregud.
Och då tyckte banken och jag hade olika uppfattningar om pengar och pengars värde, som du förstår.
Vad hände då?
Ja, vi fick ju gå till banken och vad heter det? Jag gick till banken och sa, det här är inte så bra, det här kommer att gå illa. Och sen så frågade jag banken om vi inte kunde, vad heter det, få 1,5 miljon till. Vi kunde göra mässa i Hongkong, Singapore och Yokohama, och det fick vi. Och så kom vi tillbaka till banken och bankdirektören, och så frågade han, hur mycket har du sålt för? Sa jag. Så klämde jag fram, men det var 90 000 kronor. Och då blev han ju skräckslagen. Och så skriker han, 90 000 kronor, herregud. Och så tänkte jag, så vad fan. Så nu har jag en ny idé, sa jag. Ny idé, skriker han. Vad är det då? Vi gör rea. Rea, skriker han. Vad kostar det då? 300 000. 300 000, skriker han. Vad fan. Spelar väl ingen roll. Har du förlorat 35 miljoner, 300 000. Det är ju en skvätt i Östersjön. Inte ens det, va? Så jag, nu måste fråga styrelsen, tänkte. Du är inte klok. Frågar du styrelsen så blir du blankt nej, va? Och styrelseordförande i Bohusbank på den tiden var Per Lundberg. Och det var ju Wallenberg där. Och så att jag gick ur banklokalen, gick ur hans rum och gick till en annan telefon i banklokalen och ringde reklambyrån och sa, vi kör, vi får lov. Och så gör vi en rea-broschyr som du kan få titta på, och sen så får vi 3 minuter i tv. Och vi vinner guldägg och så säljer vi för 5 miljoner kronor. Så förlorar jag. Så då vad heter det, räddar ju ansiktet både på min bankdirektör och mig själv.
Ja, fick ni in pengar där?
Alldeles rätt. Det är en bra historia efteråt i alla fall.
Ja, jättekul. Jag läste om den innan jag kom hit. Spännande grej. Men därefter, då var det ju, det var ändå ganska jobbigt där, kan jag tänka mig. Trots,
ja, det var ju
den här.
Görjobbigt. Det var ju från då att vara 20 anställda till jag och min fru och allting är kaos, var det ju.
Hur lång tid tog det att få rätsida på allting?
Det tog flera år. Ja. Och sen flyttade vi till Singapore. Vi stängde galleriet i Stockholm men behöll lokalen.
Okay.
Och så öppnade vi galleriet i Singapore. Men det var ju... Man kan ju berätta, vi hade en åldring av Liechtenstein som vi köpte, jag och två kompisar, för 1,050,000 dollar. Det var det dyraste verk som Liechtenstein någonsin hade sålt då.
Okej. Okay.
Och en av mina kompisar köpte min del för 35,000 dollar i konkursbot.
Aha.
Och sen sålde vi oljan för ungefär 260,000 dollar. Och det här är, jag vet inte om det borde vara 98-99 sådär, va? Idag är den värd 10 miljoner dollar.
Wow.
Så att allting blev fel och pannkaka, och så öppnade vi galleri i Singapore.
Huh.
Och det var också fel, för vi, lika mycket som jag var rätt på 80-talet så var jag fel på 90-talet.
Och när kom du tillbaka till Sverige från Singapore?
2000 ungefär, då min fru gick bort, och då så tänkte jag, vad gör jag nu då? Och så drog vi igång galleriet igen.
Ja. Och på den vägen ner?
På den vägen ner, ja.
Och har du haft några hinder i vägen sedan dess?
Ja, det är massa hinder i vägen, men det är det finns bara möjligheter. Ja, det är klart. Svårigheter till för att övervinnas.
Ja, vad spännande. Finns det någonting? Jag kommer ju såklart att komma förbi och titta. Jag skäms att säga att jag aldrig har varit hos dig.
Ja, tyvärr är det många mer än du som borde skämmas.
Ja, men alla lyssnare ska dit också.
Ja, det tycker jag absolut. Ni är så välkomna så. Om inte annars så bara för att titta. Ja. Är det, så att ni vill köpa så kommer jag inte hindra er. Det är jättekul.
Vad är det för öppettider?
Jag brukar säga 24 timmar om dygnet, men ja. I princip så är det öppet från 9 till 5:30 varje dag. Lördag från 12 till 4. Söndag ibland öppet.
Och vad har ni hängandes på väggarna just nu?
Just nu har vi Ylva Seder. En jätteduktig svensk konstnärinna.
Okej.
Okay. Med måleri. Och nästa utställning nästa vecka heter hon Angela de la Cruz. En spanjorska som är fantastisk.
Vad spännande. Jag hoppas nu att ni får lite fler besökare tack vare det här.
Ja, det vore kul.
Det var väldigt roligt att få lyssna på dina konkreta resor och dina karriärsresor.
Ja, det var ju en karriärsresa. Jag hade inte tänkt mig att det skulle bli att jag skulle bli gallerist, men nu är det så. Det är mycket roligare att vara börsmäklare, för det handlar bara om pengar. Och pengar är bara en illusion, brukar jag säga.
Ja, det låter väl helt rätt.
Tycker jag, men det kanske inte andra tycker.
Det är en annan diskussion.
Ja.
Björn, stort tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Ha det så bra.
Tack. Hej.